Det här är en podcast från heavyunderground.se.
Ja men sådär kära vänner, då var vi äntligen tillbaka med ännu ett nytt avsnitt av Heavy Underground. Idag har vi det fantastiska bandet Malsten på besök. Tack, det är ju en sjuk ära att få ha samtliga medlemmar i rutan. Jag ser ju er i en ruta, lyssnarna kommer ju bara höra er i audio. Varmt välkommen till Heavy Underground.
Tack så mycket.
Ja, ja. Nej, men självklart. Bra musiker får göra intervjuer, det brukar vara så. Jag tänkte att vi ska prata lite om ert släpp ganska snart. Men bara för ordningens skull så kan vi väl ta en liten presentationsrunda om vilka ni, vad ni heter och vad ni spelar i bandet. Jag vet ju det, men lyssnarna kanske hör er för första gången.
Ja, Manne heter jag. Jag sjunger och spelar lite klaviatur då i Malsten. Och ibland får jag äran att trycka på lite syntar och sånt. Det är inte vår basist hinner med själv. Ja, det är väl mig korta dag.
Ja. Du har spelat lite på percussionlåtar också.
Ja, just det. Ja, faktiskt. Jag spelar faktiskt lite på en bombotrumma. Det stämmer bra.
Fingerhåll. Ja. Mm. Stefan heter jag, spelar trummor och percussion, bla
bla. Och jag är Fredrik och jag spelar gitarr och trycker på de här spiralen.
Ja, Andreas spelar bas och syntar, nog alla. Mm. Och massa bra låt. Ja.
Vad är en malsten?
Just det. Ja, just det. En malsten är ju en malsten, hur ska man förklara det? Det är någonting som man har två stenar mot varandra genom friktion. Maler ner saker, till exempel ben.
Mm. Sädeslag till mjöl då, kanske
vanligare. Mjöl är väl kanske lite vanligare, ja.
Ja, det är väl en gammal barn. Man hittar två sådana stenar så ska man då på något vis röra sig och så ligger... Och nu är man med bana emellan.
Precis. Ja, kvarnsten skulle man ju också kunna översätta det till.
Ja. Det ger ju lite mer friktion att säga att man mal ner ben. Men det är ju lite av eran historia. Alltså inte att ni förmedlar det i ljud och text i bandet. Om en ganska vriden person i Silvåkra. Vad är Silvåkra då? Alltså...
Silvåkra är, ja. Det är väl en liten ort här ute i den skånska myllan, så den finns ju på riktigt, även om vår version av Silvåkra kanske är lite mörkare än vad verkligheten
kan man tro.
Kanske.
Ja, vi vet inte. Alltså, jag kör igenom där lite då och då, för det är inte så långt ifrån där jag bor. Och det är, man hinner knappt komma in i byn förrän man är ute ur det.
Mm. Det känner man, varje gång man kommer in känner man mörkret.
Och det blir kallt. Ja. Men någon kvarn kan man inte se där. Jag har inte sett någon kvarn där, så den har brunnit in.
Det kan ju också vara upplagan till kommande skivor. Det kanske är den där lite vridna personen som gör någonting med den där kvarnen till slut. Det vet man ju aldrig.
Mm. Här är ju frågan vad vi ska svara.
Ja, man vill inte kanske lämna ut för mycket, men själva världen som vi har byggt upp här i den här mörka versionen av ett tidigt 1900-tals Skåne, den kommer ju förhoppningsvis att leva kvar på ett eller annat sätt i framtida iterationer.
Det hoppas jag verkligen.
Om kvarnen har brunnit upp, så frågan är just vad som händer i Silvåkra. Det uppstår och
Det är ju det som är det sjukt intressanta när band liksom gör någonting mer än att fästa 8, 9, 5 låtar på en skiva, att det finns liksom en historia. Ni har ju en eminent hemsida som liksom beskriver de första stegen i Silvåkra, och det är ju det som gör det lite mer spännande. Också såklart i kombination med att det är jävligt briljant musik.
Jag har inte hunnit uppdatera med den nya skivan på hemsidan, men det kommer inom de närmaste dagarna.
Ja, jag tänkte att jag skulle hinna göra det i helgen.
Ja.
Den storyn och de texterna där, nu när vi har släppt skivan så att säga.
Ja, ja. Ja, men det blir ju spännande. Det blir ju liksom... Det ligger ju ändå i linje med att man släpper skivan innan man släpper storyn.
Precis, ja, exakt. Ja.
Men hur kom ni på den här skruvade idén? Alltså, ni kan väl liksom bara lite kort berätta storyn bakom. För det låter ju för den som lyssnar att vi vet ju vad det handlar om. För vi är insatta, men det kan ju vara någon som tänker, vad i helvete är det de sitter och fabulerar om?
Ja, nej, men alltså, vi vill nu från början, tror jag egentligen. När vi bestämde oss att spela doom-musik, så det vi ville addera till doom-metal eller vad man nu kallar hela den här stora genren, det var ju lite mer djup och lite mer substans. Och då tänkte vi att för att göra det intressant för de som lyssnar och intressant för oss själva kanske framförallt, så ville vi centrera det kring ett koncept och göra konceptplattor helt enkelt. Jag tror att vi alla gillar konceptplattor också. Mm. Så det var väl det. Och då började vi väl kanske lite grann. Det måste ju vara någonting hemskt. Så. Mm. Och sen en setting där som är någonstans mellan nu och då. Lite grann. Kanske början av 1900-talet. Det var väl det vi hade. Och sen fylldes det på med allt möjligt annat elände på vägen. Kan man säga.
Jag kan ju också säga att vi hade ganska roligt i början faktiskt. När vi försökte liksom lägga grundplåtarna till den här storyn. Mm. Vi flippade ut rätt mycket nu och skrev ner alla möjliga och weirda saker som vi kunde komma på. Men det föll ut rätt bra i slutändan, känns det som. Faktiskt.
Ja, jag menar, vi är väl ganska involverade allihop i själva storybyggandet kan man säga. Men sen så ger vi liksom idén till mannen som skriver texten. Mm. Som både första plattan men också singen vi släppte emellan, då var det den här idén med den elaka tanten.
Ja.
Och sen så tog man över den idén och typ, vad gör hon för någonting?
Ja. Ja, som processen har sett ut så är det ju som att Andreas och Freddan har presenterat mig liksom, i skalet. Typ, det här är den grova dragen i storyn. Mm. Och Jota sagt det här, jag tog riktigt mycket blod och inälver och liksom, väldigt grafiskt. Men i mitt historieberättande är det alltid att tänka, men vänta nu, det är ju mycket läskigare när saker är lite subtila så att ens egen fantasi får jobba. Så det har jag väl medvetet använt som en teknik när jag har skrivit texterna sedan. Mm. Man inte skriver ut explicit vad det är som händer utan att...
Ta bort lite tarmar och slaps.
Bort med lite tarmar och slaps och mer vaga detaljer.
Men man kan aldrig underskatta blodsplatta.
Kombinationen är oslagbar. Ja. Så låter man som en massmördare själv, det fattar jag. men jag håller ju med, just det där subtila, för det kan ju liksom sätta igång så sjukt många liksom så här tankespår i den egna hjärnan. Och jag tänker, ja, när man lyssnar på musik eller när man läser en bra bok eller tittar på en film. Kanske från början var det roligare om man tittar på en film där det hände så här, eller där inälver dröp typ, ja, som bad taste. Men nu för tiden är det ju mer jobbigt att liksom det ger en föraning om man bara liksom, det sätter igång mentala projektorn hos en själv att. Och då kan det ju både bli mildare eller sjukt mycket mer makabert beroende på vad mentala projektorn går för håll.
Ja, absolut. Och jag tänker att de som har recenserat skivan och skrivit om den har ju också, alltså man kan läsa in att de har också byggt sin egna story och läst ut det på lite olika sätt alla, och det är ganska spännande att se.
Ja.
Folk verkligen har, ja, men de har gjort en bild för sig själv om deras version av storyn. Det är
konst.
Ja, det är jättespännande att se.
Mm.
Det var faktiskt en recensent som skrev i sin att hon för, tyvärr så kunde hon inte, men hon föreslog att någon skulle ta tag och göra en grafisk novell av hela vår story. Så är det någon där ute som är sugen så varsågod, för vi har inte riktigt de konstnärliga skillsen att göra det. Alltså, det kan vara en jättebra.
Jag tänker ju konceptet att ni är både filmisk, men att ni skulle kunna i slutändan bygga upp det här. Jag såg att ett annat band som jag gillar, Skräcködlan, de har ju gjort också en story bakom det, och där har de haft en extern författare, men nu för nya skivan så kommer de att bifoga en bok till. Jag tänker att det är ett intressant koncept, det är lite ovanligt och amen.
Alltså hade man bara obegränsat med pengar hade man kunnat göra mycket roligt som helst.
Så är det ju alltid. Men jag tänker, vad sa du?
Idéerna finns ju definitivt, men det är ju alltid en begränsning av ekonomi, hur mycket man kan göra och genomföra.
Ja. Och då är det ju alltid enklare att man hör av sig, är det någon som vill göra det? För då kan man ju liksom få in ekonomi-aspekten där på ett bättre sätt. Men jag tänker, vad är det som är så spännande med Skåne på 1900-talet då?
Svår fråga, men själva tiden är det ju ganska, eller tidssättningen är det ju spännande, eftersom det är på gränsen till det moderna samhället på något vis, både tankemässigt och vad ska vi säga, grafiskt eller utseendemässigt. Så det blir både nära men långt bort. Ja. Så det är den aspekten där. Och det är kanske därför vi valde en plats att centrera kring i Skåne också. Så blir det nära för oss när vi kom på storyn. Plus att namnet låter bra. Sidohåter låter rätt så.
Sen ska vi väl lugnt erkänna lite också att vi är ju något lite inspirerade av de skånska mordfilmerna, definitivt.
Mm. Mm.
Och vi är ju objektiva också, för ingen av oss är ju skåning.
Nej, precis.
Nej. Det är låna dock.
Alltså de där, jag minns liksom när de gick första gången. Jag hade turen, gick på lokala Coopen och hittade dem på DVD. Jag köpte dem direkt. Alltså, det är så jävla snyggt filmat alltså, och Ernst Hugo.
Ja, alltså ta bort honom med skånska mord. Det är helt
ointressant. Ja.
Verkligen en studie i mänsklig elakhet.
Ja, verkligen.
Stor varingsproduktion.
Men om ni skulle berätta lite om debuten först och sen liksom, vad drog ni för lärdomar vid, jag tänker, inspelningen av den som ni sen har liksom arbetat vidare på? Ni berättar ju om den här fantastiska singeln som ni släppte 2022. Jag ska inte drista mig till att uttala vad den heter, men den är 13 minuter och 51 sekunder av ren briljans.
Tack så mycket. Tack för det. En trakt, säger du väl?
Ja, det har vi. Pausen.
Intermission.
Nej, men vi kan ju börja med första plattan då. Det är alltså... Strax innan vi började göra musik till den så släppte vi första singeln där, det var väl ett år innan Torsion. Och då tyckte vi att vi började hamna på rätt spår med att vi ville ta vägen med musiken. Och sen så hade vi beställt en studiotid och sen så blev det panik för att vi var inte riktigt färdiga egentligen faktiskt för studio. Men det blev panik, vi hade skrivit kontrakt med Interstellar Records och vi hade bokat studiotid. Så vi brutalkämpade strax innan studiotiden. Sen när vi väl var i studion så får vi säga att det gick så där faktiskt.
Så. Och det har ju ingenting med studion.
Nej, vi var helt enkelt inte tillräckligt för detta. Så att det var ganska kämpigt faktiskt.
Okay. Det blir ju ändå bra, alltså, det är ändå mind over matter. Alltså, det är ju hårt arbete lönar sig ändå.
Mm. Ja, i slutändan så blev det ju alltså relativt bra, får man väl säga. Men det var väl, ja, jag vill inte ta över det sen som du.
Ja, nej, alltså vår känsla var väl när vi var i studion då att det här kommer inte bli bra. Och vi vet i alla fall, både du och jag tänkte att vi kommer inte kunna släppa det här. Nu, vi har försökt, men det gick inte. Det var det som var känslan. Men när allt eftersom som mixning och sånt sattes igång så blev den då platt av det. Och det ska vi nog verkligen tacka vår producent och tekniker för.
Joakim Lindberg, jag var på Studio Sickan.
Ja.
Så får han sin shoutout där. Det var ju en jättebra jobb där.
Absolut. Han var helt bedrövare, men han vägrade ju upp. Så det är mycket hans förtjänst att faktiskt bli med platta i slutet.
Men vad var det som liksom ni kände att vi var inte tillräckligt förberedda? Var det... Nej, jag ska inte fråga olika delar, men ni får beskriva själv.
Ja, men det var väl så att när vi kom dit så visade sig att vi faktiskt inte kunde låta dem så bra som det tog. Och sen så att det blev väldigt många. Jag kan också säga då att den filmen så valde vi att spela in grundspåret live. Så vi körde alltså bas, gitarr och trummor direkt live.
Mm.
Och jag vet inte hur många jävla omtagningar vi tog, men det var många. Och sen så...
Jag ska inte säga vilka spår, för det kan
man inte visa. Nej, det är väl tyst om, men i alla fall... Och den så delade vi upp då inspelningen, ni kommer till ihåg, Torsen Hartby, så den bara mixade vi om lite. Så att egentligen handlade det om de andra tre låtarna då. Och vi gjorde det på två helger tror jag.
Ja.
Så att det var alldeles för lite tid också i förhållande till hur pass dåliga vi var i studion också skulle jag säga. Och sen när vi fick slastmixen så kändes det som man ville ta livet av sig, för det var så oerhört dåligt alltså. Så det var verkligen, det var riktig ångest på riktigt för det. Men sen då med Jockes igen och oerhörda entusiasm och mixningar och pålägg och sånt så hamnade vi i slutet, plattan kom så att säga.
Du får det låta som att det är fusk.
Nej, det är ju inget fusk, det är ju inget som har hjälpt oss. Han har hjälpt oss, han gjorde en... Över det material vi spelade in så gjorde han en fantastisk mixning och mastering av det.
Han lyckades dra fram,
det som fanns i det, kan man säga.
Ja, men någon som fyllde till, alltså fyllde i luckorna som var dåliga.
Ja, precis. Och han var väldigt duktig producent och visade vad vi måste göra, någonting annat eller lägga till eller dra ifrån och så vidare. Så, så det är mycket hans förtjänst att det faktiskt blev en platt till slut.
Det var också ett bekymmer, får man säga, att vi hade ju en väldigt hög ambition på många sätt. Det skulle vara väldigt dramatiskt och man nu ska säga, för det skulle vara så stor skillnad på det här gentemot annan dummusik som egentligen är bara oftast fyra grabbar i ett rum som spelar och festar lite. Mm. Så det var absolut inte det vi ville åt. Vi ville åt någonting mycket mer. Den ambitionen, vissa spår exempelvis hade vi knappt skrivit klart när vi gick in i studion. Och då var det svårt att säga, ja, men det här ska vara mycket, mycket mer. Ja, mer än vadå? Vi måste ju inte ha något att spela in. Sådär, så att det var en utmaning.
Mm.
Men sen då så kom den ju ut och den blev ju faktiskt förvånansvärt väl mottagen av jättemånga. Så att det var ju verkligen så att, wow.
Mm.
Så tänkte vi väl att då har vi kanske något här.
Mm.
Ändå. Vi är på spåret på någonting i alla fall.
Mm. Men vad skapar det för dynamik i bandet? För det låter ju inte som någon jätteskön känsla att ha den känslan som ni hade.
Har du varit där själv eller?
Ja, i andra delar av livet så ibland känner man så här bara, fan vad dåligt det här blev. Och så, ja, man kan ju både bli stressad, förbannad, sorgsen, arg.
Ihop skulle jag vilja påstå faktiskt. Jag skulle säga också, alltså direkt efter inspelningen när vi hade gjort allt så hade vi ju ganska stora banddiskussioner på många sätt.
Mm.
Och det var väl inte snack om att vi skulle lägga ner riktigt kanske, men det var verkligen så att... Ja, vi hade en kämpig stund i alla fall, men sen när väl skivan kom så, och den fick ju som sagt ett ganska bra mottagande, så då hände det väl lite igen, så fick man lite lust och lite entusiasm igen och tänkte att det här kan vi, fast vi ska göra det bra och bättre.
Ja. Kunde ni liksom ta till er? För jag minns ju verkligen hur väl mottagen eran debut blev. Men kunde ni ta till er, eller fanns det kvar rester av den här jobbiga känslan?
Resterna kommer nog alltid vara kvar, för att jag menar, det blev ju inte riktigt Alltså vår ambition var betydligt mer än första plattan kan visa liksom. Men sen blev det ju en positiv vändning av att den faktiskt blev så pass bra mottagen trots det, enligt oss då. Men sen är det ju svårt det där, för jag menar, vi har ju ett visst ambitionsnivå som kanske inte är helt rimlig ibland.
Men jag tycker det, alltså det är väl rätt så bra egentligen. Jag menar, jag tycker det är lite grann samma med den nya plattan. Alltså att, vad är det man säger? Så sikta mot stjärnorna så hamnar det på månen.
Ja,
alltså att det är ändå liksom, man måste ändå vara någonstans inse att det här bilden man har i huvudet av hur det ska bli, den kommer inte. Men att ha ambitionen är ju halva grejen.
Ja, ja, men ambitionen kan ju också vara lite förödande ibland beroende på vad det handlar om. Men det är lite klurigt det där. Men det är bra att ha hög ambition i alla fall. Ja. Och sen då när skivan väl hade kommit också, så tog ju inte, då hade vi ju vårt första gig och release gig. Strax efter det så hoppade den dåvarande trummisen av. Så då stod vi där i, ja det tog inte jättelångt, några månader innan vi hittade Stefan då. Och då blev det ju en hel ny energi i hela Malmsten faktiskt.
Ja.
Lätt. För dels fick vi en trummis som var riktigt duktig, och vi fick en trummis som engagerade sig i det vi gjorde och ville göra detta. Så det var helt perfekt.
Ja, det var riktigt, riktigt bra energi.
Här fick vi liksom en stor klöd när han kom in på bandet. Och innan Stefan började testade vi 3-4 trummisar som av olagligt. Det var inte det att de var så dåliga allihop, utan det var mer att de inte kunde och inte riktigt passade och sånt liksom. Så Stefan kom in och då började vi ju ganska direkt börja bygga på vår entréakt.
Men då så fanns ambitionen att inte göra 40 minuter musik igen, utan
lite kortare.
Det var bara 14.
Så att det skulle bli lite mer överdrivet
för
den här gången. Jag menar, du säger, det är jättestor skillnad att göra en platta och göra en låt.
Ja, det
är, även om den är 13 minuter lång, så är det ju produktionsmässigt mycket mer överdrivet för alla inblandade.
Ja, det är väl det som har irriterat mig, att det inte kan bli en 10 poängare, att den var bara 13.51. Hade den varit 14 så hade det varit perfektion. Nej, men skämt åsido, alltså den där låten är ju, ja, helvete vad jag umgås med den låten. Och vad jag har älskat och vad jag har hatat till den låten. Men alltså, hur tänkte ni, va?
Det spåret känner jag, där börjar vi närma oss både vad vi har i ambition och vad vi ville på något sätt. Så det var liksom första visst att nu börjar vi kunna vart vi vill ta vägen, så att säga.
Exakt. Jag håller med till 100%. Alltså, jag tänker för att slutföra diskussionen om första skivan. Det var ju också ett dokument där ni var här och då. Ni hade ju kunnat fortsatt på samma spår eller inte dragen och lärdomar, men det låter ju ändå som att ni har tänkt till och ni hade det här bandmötet och liksom, ja, sen hände det någonting, och det är väl det som är fantastiskt med musik generellt, att från en briljant första platta som jag som lyssnare uppfattar, som ni kanske inte uppfattar på samma sätt, till den här episkt jävla fantastiska låten. Jag vill verkligen berätta, alltså vad hade liksom landat i er, och hur fan kunde ni skriva en sån jävla underbar låt?
Oj, det är en svår fråga.
Jag backar bara lite till liksom. Hur fan var det, för den kom i brottstycken och...
Ja, det gjorde nog det. Vi hade nog faktiskt ett antal olika delar som vi inte riktigt hade fått ihop på något bra sätt. Och sen så, alltså, det är inte bara att vi spelar långsam musik, utan vi är ett ganska långsamt band när det gäller kreativiteten. Vi kan liksom hålla på med två ackord till en jävla evighet innan vi är nöjda med hur exakt det ska låta. Liksom, kanske låter skittråkigt, men det blir lite så. Så att vi gned väl de här biffen och delarna till förbannelse innan vi hittade ett arrangemang som vi faktiskt var nöjda med, helt enkelt.
Ni var Doomens svar på Bruce Springsteen, alla Born to Run då. Att ni körde varandra till vansinne där, men det blev ju jävligt bra.
Och sen kom ju den här tanken, alltså, som jag kände som var lite ny. Då hade jag kommit med och sen så kom det upp på tal. Liksom, vi ska inte försöka få in lite goth. Mm. Så det var också som en liten grej som spice upp det med någon slags goth-känsla.
Ja, precis.
Med en versparti då som verkligen går ner i dynamik så, och blir egentligen ganska snällt och benmodigt på något vis innan det brakar loss igen. Så jobba mer med dynamik och variation i musiken var nog kanske ambitionen där. Mm. Och a cappella på slutet också. Liksom.
Just det. Ja, så, en liten barn.
Ja.
Och en visa där som alltid.
Ja. Det hade varit kul med ljud vid dit.
Ja, det hade varit kul.
Men det är svårt när man gjort det minuter.
Ja. Men hur var det för dig, Manne, att liksom hitta sångsättet där? Var det liksom något annorlunda? Jag tänker jag hade...
Ja, alltså eftersom det är ju som ett historieberättande hela det här. Och första skivan är ju skriven ur den här mördarens, The Grinder, ur hans synvinkel. Mm. Den där Antriakt, eller Pauslåten, den är ju skriven ur en galen kvinna, frun till protagonisten, som är kyrkoherden, ur hennes perspektiv. Och då får man ju liksom, ja, det kanske låter lite bajsnöjt, men då får man sätta sig in där. Okej, nu ska jag sjunga det här typ som henne då.
Mm.
Hennes galenskap och hennes syn på verkligheten som hon är i. Och det påverkar säkert hur jag sjunger på låtarna. Och absolut, jag skriver texterna. Men det influerar säkert hur jag framför det också.
Mm. Mm.
Alltså, jag har det i huvudet hela tiden. Jag hatar barn, jag älskar blommor.
Jag ska inte säga method acting, att jag gick omkring där hemma och vattnade och gned och putsade mina blommor där hemma.
Och kom sonen in.
Ja, det var det som var problemet. Nej, men... Ja, men man försöker gå in i den karaktären då som man är i den
låten. Det här kommer ju bli liksom version 2 av Malsten-intervjuer. Jag kommer ju intervjua alla era familjemedlemmar för att höra liksom hur blev det här för er som gick bredvid?
Ja.
Tillbaka till Skånska mor där. Ja. Det är lite roligt för att hans fru var beredd att lämna Ernst Hugo. De spelade ihop i en av de här. Och hon var så trött på att han tog med sig jobbet hem varenda dag. Så hon var så här, nu lämnar jag dig, Ernst.
Det kan man ju förstå. Men hur var det för dig att komma in som ny trummis? Alltså...
Ja, alltså jag har ju länge liksom närt en dröm om att få spela långsam musik.
Ja.
De kommer ju mer från punk alternativ svängen ska man säga, men så när det här dök upp att Malsten sökte en trummis, så var jag på direkt och tänkte att oj, de kommer att ha så många som vill joina, men tydligen var det inte så många som hade sökt, så att det var ju helt ljuvligt.
Det var ju en ödmjuk approach, du hade kunnat säga. Det var ingen som var lika bra som mig, kunde du ha sagt. Nej, du hade ju kunnat sagt att ingen var lika bra som mig.
Nej, det vet man ju inte. Alltså, jag är ingen supertrummis. Mm. Så jag tror att de har tagit med mig egentligen för att de tycker att jag är trevlig.
Mm.
Och sen att jag kan trumma, det är en bonus.
Ja.
Ja, det är en viktig del. Det är det absolut. Den kemin och så. Och att det ska funka praktiskt och privat. Liksom så. Det är en stor del i att det fungerar.
Ja.
Så.
Ja.
Nej, men... Sen var vi musikaliskt väldigt nöjda med att du vill tillföra grejer när det gäller arrangemang och sådär. Mm. Och har alltid väldigt vilda idéer.
Mm.
Det är mycket bra. Och det är nog bakgrunden liksom med det mer experimentella kanske. Det är ingen annan av oss som har det direkt så. Spelat metal och folkmusik, då blir det liksom ganska så stiff.
Ja, men precis. Ja, men det är väl lite så att eftersom vi alla kommer från lite olika håll musikmässigt, så liksom det tänker bara tillför någon extra dynamik att man kommer in på det. Ja, men om man har spelat punk är det snabbare, men du liksom tar med det in i det här.
Ja, så mycket snabbt har jag inte spelat, men ändå alternativt, men jag var väl inte in liksom och rotade det första jag gjorde kanske.
Utan... Jag kan ju berätta att när Stefan kom in så hade vi 2 veckor till ett gig.
Ja, just det.
Så han fick på 2 veckor lära sig dessa 4 långa låtar på första plattan och sen så spela live. Det gick inte fantastiskt, men det gick oerhört bra för att ha så kort tid på sig. Det var helt fantastiskt.
Ja, det var väldigt lustigt. Det var så här, för att jag hade lyssnat in med och spelat till plattan och så när jag kom in så till och med så att man dansar. men och sen så fan då kanske vi kan ta det här gigget det var ju bara stålsätta sig och så det gick hyfsat. Såklart några missar men det är inget som de märkte, hoppas jag.
Nej det är väl kanske oftast är det väl så när man spelar i band att man är hårdare mot sig själv än vad som hörs utåt, så är det ju. Men nu har ni ju, igår släppte ni ju album nummer 2 på Svart Records. Liksom när började hela arbetet runt den? Och liksom hur har det varit med det ni har berättat innan? Liksom, vad har ni dragit för slutsatser och vad gjorde ni annorlunda i studio och runt hela arbetet?
Alltså rent. Teknikmässigt kan jag ju börja med då, så i studion nu då, istället för att spela in live så la vi i princip ett slaskspår live där vi bara trackade trummorna. Och har vi lagt på varje instrument var för sig resten. Så vi hade ett trumspår och sen har vi lagt ut från det.
Okay.
Och det ska jag säga, det blir ju bättre i slutändan, men det var jättesvårt. För när man spelar så här långsamt så är det oftast att man har häng och sådana saker. Och att liksom lista ut eller gissa när de kommer när de hänget kommer. Är nästan till omöjligt.
Vi har ingen klick.
Vi har ingen klick. Nej, vi tycker inte om klick. Det är fusk. Nej, det går att spela klick för att vi liksom...
Vi ska göra det.
Vi varierar ju tempot. Även om ni kanske inte märker det, ni lyssnare, så gör vi faktiskt det. Ja. Det funkar inte med klick. Hur som helst. Så det är väl den största skillnaden.
Och det är lite grann i linje med vad vi ville kanske uppnå ljudmässigt så med plattan. För det blir ju lite mer av en, vad ska vi kalla det för, metal approach eller sådär. Att man vill ha ett mycket tajtare ljud. Man vill inte ha den här känslan, eller det vill man ju behålla på ett vis, men man vill inte ha den här att alla grumligheter och småmissar och sånt finns på den här live-känslan. Utan man vill ha det här så tajt det bara går med den här formen av musik. Och det var väl också därför som vi sökte oss till en annan studio.
Ja, just det.
Delvis Oborek.
Kan jag säga att Joakim i Studio Sicken var ju mer än, han är kanske inte så mycket metal-studio egentligen. Men han gick till Ulf på Obo Recordings i Lund. Han är ju en riktig metal-kille. Du känner ju till han, vet jag.
Ja. Underbar person och underbar ljudmakare, om man säger som så.
Precis. Och han har gjort ett fantastiskt jobb också, både som inspelare och mixare och producent. Han har verkligen lagt in mycket bra grejer som vi är otroligt nöjda med. Så att jag gissar att om du kommer någon ny platta någon gång om 27 år eller något, så går vi till Ulf igen.
Det tror jag nog faktiskt.
Det är mycket annorlunda när man också liksom är att få fram dynamiken som kanske inte var på första plattan så mycket. Så det tycker jag liksom är mycket bättre i hans studio.
Vad behöver du?
Skitigare och tajtare på samma gång. Vilket var kanske någonting som vi verkligen ville komma åt.
Vad behöver ni av en producent då för att bli den bästa versionen av er själv?
Alltså, det skulle jag verkligen vilja säga, för det måste vi ha. Det handlar om den här kanske den här ambitionsnivån kontra förmåga ibland. Mm. Alltså att vi tänker, vi har den här höga ambitionen och så vi behöver någon utomstående och bolla med det med faktiskt. Och också ha möjligheten att testa olika saker som kanske sen inte får så mycket färg i den färdiginspelade musiken. Men man måste testa metoder eller idéer och sådär, även i studiosammanhanget. Så en engagerad och lyhörd producent behöver vi alltid vara med oss.
Eller åtminstone en medproducent.
Ja.
Ja. Sen så tänker jag också att om man jobbar med en skiva ganska länge, att man blir ganska blind för det man gör till slut. Man funderar, är det bra eller inte? Och sen så kan man själv sitta fast i vissa spår. Och det är super värdefullt att någon som är så pass duktig kommer utifrån och säger, aj man, det här låter bra. Men lägg till de här grejerna så liksom lyfter till den här nivån.
Mm.
Ja, men jag tänkte också säga det här med att vi har ju inte kanske de bästa möjligheterna själva att förproducera. Så det blir alltid lite grann som en överraskning i studion när man faktiskt spelar in det. Och även om man lyssnar på den första slasken så bara, aha, just det, det är så här det faktiskt låter. Och då måste man liksom börja tänka en runda till sig. Okej, det är så här det låter egentligen.
Mm. Och det är väl en av de största lärdomarna jag tagit, att vi ska inför nästa skiva, om det nu blir någon, det vet jag inte. Jag har precis kommit en ny som jag inte bestämt än. Men i alla fall, alltså, där är ju tanken att vi ska göra mer förproduktion för vår egen skull, framförallt faktiskt. Mm. Så att vi som får en större möjlighet att höra vad vi håller på helt enkelt.
Men tillbaka till denna, jag tänkte, nu var inte jag med på den första plattan, men den här... hur den här kom till från början. Det var ju ändå att du hade en storyline, Andreas. Ja, jag minns fel. Jo. En storyline och sen lite musikaliska. Så här ungefär här och så här ungefär där. Alltså stycken här var som...
Och så fyller man i den. Man börjar med ett skal och så fyller man på den. Mm. Det är väl lite så. Mm. Rent storymässigt, alltså uppdraget var ganska lätt. Vi ska göra en uppföljare. Mm. så.
Lättförståeligt.
Ja, det finns ju mycket liksom att trigga igång sig själv på det. Mm.
Men om jag förstår det rätt så, alltså hela storyn till det här har funnits innan? Eller har ni finmejslat på den här skiva nu då, liksom under tiden att...
Grundidén fanns från början faktiskt från början till nu avslutningen på detta kapitlet. Du får väl ändå säga att det fanns.
Ja, alltså storyn var ju väldigt tydlig, så vad händer A till B? Men sen har ju du när du har gjort texter utav det, så har det blivit en tolkning utav alla händelser, men det är ändå fortfarande samma story.
Mm. Ja. Den är betydligt mer nyanserad efter du har tagit det ändå.
Fyller på lite mer perspektiv på olika håll.
Ja, men jag tänker att det är nog liksom symptomatiskt för allt som vi gör. Att liksom Andreas ofta har liksom gjort ett skal rent liksom själva strukturen för musiken och ja, samtidigt också Fredan såklart. Och så sen så har vi kunnat liksom komma in med det vi är bra på och liksom fyllt på i det skalet. Ja. Och det har väl ändå fungerat ganska bra skulle jag säga. Alla har fått kommit med sina infall och impulser och influenser i musiken på det sättet.
Mm. Och även i ett långsamt sätt att
jobba. Ja, det är det.
Och
Och det betyder ju inte att allting har liksom bara gått som ett tåg och fram. Alltså, vi har ju jättemycket vi inte är ens om. Och som vi stryker och börjar om på. Alltså, det är inte så att allting bara går jättesmooth. Mm. Men vi har ju som sagt en viss ambition. Vi testar och provar och förkastar och lägger till och drar ifrån. Mm. Alla fyra här är så här, här har vi något. Nu kör vi på det här. Liksom.
Mm. Ja. Ja, vi kör boogie, tre ackord, brudar, sprit och bilar. Det har varit mycket enklare. Det har gått mycket fortare. Mm.
Ja. Hade varit mycket tråkigare kanske också.
Också.
Ja, nej, det är jävligt intressant att höra liksom alla. Alltså ni har ju verkligen tänkt igenom den här plattan. Och det är ju också någonting som hörs i slutprodukten. Ni har ju fått, av de recensioner som ni har fått, har ni fått jäkligt fina recensioner. Så det är ju också bevis på att det ni har resonerat och vänt och vridit på ändå har liksom fäst.
Det är det som är liksom, det är det som gör det värt det, kan man nästan säga, att faktiskt kolla, vi lyckades faktiskt göra någonting som folk tycker är skit på. Mm. Och det är bara avgruppen. Vi har ju väntat, så det är ju över ett år sedan vi spelade in den här plattan, så vi har haft väldigt, väldigt lång väntetid, så det har varit lite, vi hade en total dipp i våras när vi inte orkade rypa ens liksom. Just det, först liksom, men nu under hösten när det började närma sig den första singelsläppen och det började rulla lite i maskineriet, som då känns, äntligen sol.
Ja. Alltså hur stor påverkan hade ni på de låtar som ni valde att släppa som singel inför skivan då?
Vi har bestämt om detta. Vi sa först vill vi ha den och sen vill vi ha den.
Ja, skönt. Ja. Inget skivbolag som lägger sig i och...
Nej, alltså vår release sköts fram ett antal gånger, så det är därför det dippade så mycket för oss, att vi blev helt trötta. Så. Mm. Men sen när det väl då började komma i spåret att vi fick en release-datum och sånt, då har det varit helt fantastiskt skivbolag att jobba med, så att säga. Innan dess var det lite jobbigt så, för vi visste inte vad som hände eller varför eller hur eller sånt. Men det betyder nog helt enkelt att de hade fuckat upp med andra helt enkelt. Men när vår skiva väl kom in i deras pipeline, så att säga, då har det varit skitbra att jobba med, alltså, verkligen så. De ställer liksom inga, nu måste vi göra så här, utan det är så hela tiden. Vi lämnar förslag och de säger, ja men det blir jättebra, det kör vi på och så vidare. Så det är helt perfekt och mycket trevligare jobbar.
De var väl lite tveksamma till singlarna just för oss. Jag sa att vi brukar släppa två singlar från varje platta, men... Det är ganska långa
sidor
att
släppa
så, men det var bara en kommentar och sen så fick vi göra som vi
vill. Vi kan göra en radio edition nästa måndag.
Det var faktiskt något vi diskuterade. Det kan vara en kul grej att jobba med materialet ändå. Man klippar det på olika sätt.
Ja, då får ju du nytta av dina punktrummer, om det ska bli en komprimerad version. Då får du spela snabbare.
Han ska spela mer punk än vad jag gör.
Underbart. Men alltså jag tänker starten med skivan Path of the Nix, den är majestätisk. Alltså den öppnar ju upp en värld som man sen går in i en annan värld. Jag tycker ni på något sätt har hittat en sån jävla grym balans mellan atmosfär kontra att det ändå är ett driv. För att man kan ju bli för atmosfärisk och så tappar man bort sig det där. Men ni har ju hittat den här superbalansen mellan atmosfär kontra att låten ändå drivs framåt. Men vem spelar sträng instrumenterna i inledningen på Path of Nix?
Han heter Martin Aurell, som jag fick fatt i via. Så att han är ingen som, han ingår inte i bandet.
Nej.
Gästartist heter det.
Så vi snackade först om fiol. Mm. Jag lyfte fram några exempel, så var det något. Han som känner honom då. Så, ja, men det där är ju inte fiol, det är ju nycklar. Åh, fasen. Och sen... Så att det blev på den. Så att, att han kom, det var helt ljuvligt.
Ja, det var väldigt, det gav en väldigt, väldigt intressant dimension till det spåret, framförallt, och som du säger, det sätter en helt ny atmosfär. Man känner direkt när man sätter på plattan att det här är på allvar. Mm. Det är inte någon som börjar med någon sån här rundgång eller skit, utan det här är faktiskt på allvar. Nu är det dags att lyssna. Mm. Och det var väl det vi vill åt med. Vi ville ju att man måste ju alltid hålla ett intro på plattan, och då sa vi att vi började med det vi inte ville ha. Vi ville inte ha något sånt här smygande fjös. Så.
Och så krav på knaster har vi haft.
Ja, det har vi haft innan. Ja. Och vi har gjort det innan helt enkelt. Vi ville ha någonting som var ganska direkt och fångade lyssnaren direkt. Mm. Så det här var perfekt. Så vi skulle.
Och sen så kan man ju också säga att alltså i den här skivan också mer än i de andra två, så har vi liksom introducerat lite grann utav den nordiska folktron i berättelsen, och den nyckelharpan på något sätt förstärker ju hela den biten, tänker jag, med lite folkmusiksaktiga inslag också.
Så nu får vi se näcken framför oss med nyckelharpa.
Ja, precis.
Målbar.
Ja, jag vet.
Det Nick säger alltså näcken då, ja. På engelska.
Mm. Ja, men jag, förutom att liksom, det skärper upp, det blir lite så här militäriskt att man skärper till sig när, liksom, precis som du säger, Andreas, att man vaknar till, så blir det liksom så här, vad fan kommer hända nu? Alltså, det är ju inte alltid man känner en skiva så här, bara, fan, shit, jag är med från 0,00 på låten, och så sen kommer det, och så bara tänker man, vad kommer att hända nu, och så sen så går det liksom i en annan riktning, rätt sömlöst, och det säger jag i positiv bemärkelse, och så sen bara, ja, nej, fan, det här är typ världens bästa låt. Det är ju liksom den känslan ni skapat, varenda låt man hör med er är som bara, nej, men det här är nog den bästa låten. Så att det är så jävla, det är en så jävla förmån att man, ja, shit, nu får jag lyssna på världens bästa låt igen. Det är jävligt grymt, och jag gillar liksom ert sätt att angripa, för som du säger, domplattor har ju bara, ja, nu kör vi lite rundgång, eller nu börjar vi lite lågt, och så sen så brakar det lös. Men det blir någonting, det blir någonting episkt, ljuvligt och jävligt oroväckande. Alltså, apropå det vi pratade om tidigare, just det där känslan att fan, ni bygger någon stämning som är jävligt obehaglig, men man kan inte värja sig från det för att det är jävligt underbart. Så är i alla fall vad jag känner.
Ja, vad bra. Jag såg det var någon som skrev på Facebook igår, det här är världens bästa skiva om ni inte vill leva längre.
Ja, ja. Ja, ja. Får man lyssna på den även om man är levnadsglad alltså?
Man behöver väl det i sitt liv, speciellt om man är levnadsglad. Sätter perspektiv på tillvaron.
Ja, ja, alltså man får inte vara för glad, för det har ju en tendens att liksom göra folk förbannade.
Mannen brukar vara hyfsat glad.
Ja, det är
viktiga cyniker, alltså bittra jävlar faktiskt.
Men just det där som jag pratade om, balansen mellan atmosfär och riffande, hur har ni liksom jobbat med det? För det känns ju, jag kan inte tänka mig att det är bara lyckliga omständigheter, utan att det måste finnas en tanke bakom det.
Men framförallt så är det väl personlig smak och tyck, tycker jag, för att jag menar, om man får lyssna på ett band som är dynamiskt och som att bli uttråkad av efter 2-3 minuter, så är det ju mycket, mycket mer intressant. Och speciellt när man ligger på låt som ligger omkring 10 minuter, så måste man ju göra någonting som gör att folk orkar hålla upp intresset på något sätt. Och jag skulle vilja påstå att liksom, det vi gör ska låta bra för oss själva liksom, i första hand.
Ja, jag tänkte också säga att när vi har gjort låtarna och spelat dem, så har jag ändå en hel del av diskussioner varit i, okej, men nu måste någonting hända för att det inte bara ska vara så släpigt, eller att ja, men nu är det för mycket dunka-dunka, för hårt för lång tid, så att någonting hinner bli tråkigt.
Mm.
Det är ju ändå en utmaning när vi, det är ju mycket som är droning och liksom repetition, men att man liksom brukar tänka, okej, men nu måste det hända någonting som bryter av det. Gör någonting med låten så att den känns spännande och dynamisk och ligger bandet.
Ja.
Ja, vi har lagt en helvetes massa tid på pyttesmå detaljer som ingen jävel hör eller bryr sig om också.
Ja, men alltså, det är ju så,
är inte vi 100% nöjda liksom, i replokalen, så kan vi det.
Ja. Det är nöd, så nöd.
Ja, vi håller på det. Och sen så kan vi liksom bara fastna på någonting. Fan, är det för fel? och man kan tycka att ja, den lilla förändringen, det är väl ingenting att bry sig om, men för oss, de lägger gärna tid på sånt.
Mm.
Det är extra viktigt att göra det, tror jag i alla fall, eftersom det är minimalistisk musik det handlar om i slutändan. Så är det viktigt med de små detaljerna, för det är det som gör, det är det består av.
Mm.
Små detaljer i en stor drone, kanske, möjligtvis. Mm. Så. Men jag menar, varför har vi så kanske mindre fokus på riffande och sådär. Men du är den mest, Fredrik, du är den mest minimalistiska gitarrist jag känner till överhuvudtaget. Alltså kan man skala av en idé, så gör du det. Liksom.
Uh-huh.
Kan man skala av en treakkordsriff till ett tvåakkordsriff, så gör du det.
Uh-huh.
Så det är lite grann, man har sina olika förhållningssätt till att göra musik också.
Mm. Ja, men det är klart. Men alltså det här är ju en dum fråga att ställa till band. Alltså på den här nya skivan. Jag tänker utifrån, det kan vara utifrån vad man själv bidrar till låten. Eller att man bara tycker att låten är bäst. Alltså finns det någon favorit som ni ser fram emot att ta till live-formatet?
Alltså jag kan ju börja med för min del, och så där, vi har ju haft tillgång till den här skivan i ett år, så vi har ju hört det betydligt mycket mer än vad alla andra har, så att det, jag vill säga att det varierar faktiskt lite, tycker jag. Först hade jag Larum som en stor favorit, och sen så har vi glidit upp till Nix och sen Laurenti. Den enda som inte är min favorit är faktiskt Terra, första låt på sidan B där. Den skulle jag säga att jag inte, den har inte riktigt fallit in än.
Mm.
Så, men det är jag.
Mm.
Ja, nej, men jag ser det nog inte så egentligen jag kan inte säga låtar och sådär egentligen.
Mm.
Jag tror att alla spåren har vissa saker som jag varje gång jag lyssnar på det hör som jättebra och en god känsla i. Så. Och sen alltid vissa saker som inte har så. Så där man kommer ihåg att ja, just det här blev kanske inte riktigt som man tänker sig. Och det märks också när vi repar musiken. Var är det bättre känsla och varför vi jobbar lite mer och så. Så att det är svårt att kanske peta ut enskilda spår som...
Du brukar ju citera King Diamond, va?
Ja,
jag gör inte låtar, jag gör musik.
Precis. Det är lite så. Så är det väl här också för vår del. Vi har liksom tänkt så mycket i låtformatet, utan mer som en helhet.
Mm.
Så. Och kanske framförallt utifrån vinylformatet. Så att vi har en sida A och en sida B.
Precis.
Så egentligen så skulle man kunna ha det som två spår möjligtvis. Men för allas trevnad så blir det ju lättare med fler spår. Ja.
Jag kan säga för min skull, så ser jag fram jättemycket på när vi kommer till den sista delen i Laurenti.
Det är inte bara
vi är på väg att bli färdiga med spelningen eller någonting, utan bara att det är någonting med klimaxet där som, även när du är i replokalen, som känns så jävla gött. Eftersom på något sätt bygger ju allting, storyn bygger upp till det klimaxet.
Uh-huh.
Och när det är bra, när det är bra flow där och vi är synkade, det är en
långs exakt.
Mm. Ja, det var du som sa det. Men jag sa det. Men ja, och det, ja, det kan vara så jävla härligt att vara i den känslan när man har bra rot där.
Mm. Hur är det för dig då, Stefan?
Vad sa du?
Nej, jag tänker, vad, har du någon favorit eller hur tänker du runt låtarna på?
Alltså, det är lite grann samma som Fredrik sa egentligen, att jag har växlat fram och tillbaka. Under tidens gånger när jag byggt låtarna så har jag haft någon favorit på grund av att den är god att spela eller på grund av att här låter vi som bäst. Eller det här känns nytt och alltså som man trampar ny mark. Det här var spännande. Så det finns alltid olika anledningar också till varför man gillar olika delar eller olika spår under vissa perioder.
Mm.
Sen är jag plötsligt när låtarna är klara så är de lite grann för mig samma allihopa.
Mm.
Det är liksom så här, det är bara något jag har med mig. Men jag hoppas ju att folk, när folk lyssnar på låtarna, att de känner från samma känsla som jag hade när jag upptäckte, vad är det här för någon låt?
Mm.
Det här var jävligt fräckt. Som du tog upp Larm till exempel. Den kom till snabbast av allihopa.
Mm.
Och det var så där, vi höll på och kämpade med det här jättemycket och saknade någon del hit och dit. Och sen så när vi väl fick den på plats, wow, det här är jävligt cool. Detta är någonting som, det här känner jag inte igen att jag har hört någon annan göra.
Och det är bara tre ripp.
Ja, jag vet. Men när man får den känslan.
Det är en
bok. Just den känslan hoppas jag liksom att lyssnarna har också.
Mm.
Att, oh, det här. Jag känner igen det, fast det här är något nytt med det.
Mm. Och en sak till också på det här med liksom storybyggandet och det konceptuella. Så himla svårt att föreställa sig om och hur många som faktiskt bryr sig om eller kommer, som bryr sig om själva storyn i sig. Det är...
Men där kan man ju då flika in att när det gäller recensenterna så är det ju nästan 9 av 10 recensenter som börjar med hela storyn.
Ja.
Och sen så kommer det ett litet parti om musiken i slutet.
Ja.
Så de bryr sig verkligen om musiken. Jag såg till och med något som hade till och med lagt GPS-koordinater på Silvåkning. Ja.
Nej, men det där, det är väl säkert olika från lyssnare till lyssnare, men som jag sa inledningsvis, det ger ju en högre verksgrad att liksom man får inte bara bra låtar. Nu har vi snart pratat i en timme och det, förutom att det är jävligt bra låtar, ni är ödmjuka som människor, ni är ödmjuka till hantverket och så sen ger ni liksom ett helt koncept som man bara får sluka i sig och liksom fundera över vad som egentligen var det ni ville skapa och så sen så har jag min egen bild av liksom just det där psykologiska. Det känns ju jävligt mäktigt och väldigt oerhört. Liksom man känner ju liksom vilken jävla lyx att liksom få en skiva som har många fler beståndsdelar. Plus att medlemmarna är jävligt trevliga.
Är det... De säger att de är sura de här två, men det är deras bild av sig själva. Men du märker ju bara att
ja, men det är fina människor även om man jag försöker också ibland vara svår, men det går inte för det skiner igenom. Men alltså jag tycker ju alltså jag tycker mycket om musik och jag tycker mycket om eran platta och jag tycker att den funkar i så många olika rum i ens liv. Och den här har jag ju liksom haft förmånen, även om jag inledningsvis sa att jag inte har lyssnat så mycket som jag borde, så har jag ju verkligen en tanke om den. Och den är ju... Ja, den är... Jag blir väldigt betagen av den. Både liksom hur ni bygger låtar, hur ni bygger storyn. Men jag blir också jävligt betagen av din sång, man. Alltså den är så jävla grym, alltså. Och man så bara, fan. Tänk om man kunde bara sjunga som Manne, kan jag liksom bara ha tänkt.
Och det... Ja, jag blir ju fint glad att höra det. För att, men att, jag kan ju säga själv, rent registermässigt så ligger jag på det, jag är en bas.
Ja.
Och ibland så här, okej, men det här kanske låter lite grann som Candlemass eller någonting. Man bara, jo, jag är ingen Sia Marcolin eller de som är liksom tenorer och har jättebrett register. Och det kämpar jag ju ganska mycket med själv, liksom, för man är liksom, som musiker ofta väldigt självkritisk. Och tänker man bara att man räcker kapaciteten till för att leverera någonting som resonerar. Och det är ju så fint kul att höra.
Men det finns ju bara ett ja på den. Alltså, fan, alla vill ju vara som Manne, liksom.
Ja, men nu går jag för det.
Det är ju
t-shirt.
Ja. Men alltså, Manne kommer ju från en sång- och musikfamilj.
Ja, det är en sång. Ja, jo då. Det är, farsan är ju också spela klaviatur och sjunger i band.
Men jag ser att de sjunger också.
Ja, och de är ju hela bunten är ju... är ju musiker på ett eller annat sätt.
Ja, så. Jag förstår. Men avslutningsvis då, live, vad händer? När får man se er i er mest bedårande, bedrövliga prakt?
Ja, vi börjar med då, vi har ju release party här i Malmö på Inkomst 12 april. Och det kommer sannolikt vara en av de få gånger där vi faktiskt har nyckelharpa med oss live. Så att det rekommenderas. Dessutom så kommer det bandet på folkmusikband som förband till oss. Som har lovat bara att spela dyster och gloomy folkmusik. Mm.
Har inte det där förbandet på något sätt arbetat med er?
Ja, det är Macke då som spelar
nyckelharpa. Just det.
Och den kommer med och kommer spela nyckelharpa live med oss på scen. Dessutom.
Så har vi också att Måndalen heter det.
Ja, Måndalen heter det. Mm. Och det är ju det som står på tur nu då. Så är ni i Malmö så kom gärna dit 12 april. I övrigt skulle jag säga att vi har ett rent helvete upp på spelningen. Det är nästan till omöjligt att slå igenom alla miljarder mejl, alla promoters spår. Mm. Så att nästa gig vi har bokat är 1 augusti på Fredagsmangel i Stockholm. Däremellan har vi ingenting bokat faktiskt. Någon sitter och vill ha oss live så snälla hör av.
Ja, det där är ju... Ja, alltså det, jag kan fatta problematiken. Det blev ju att gå från hur mycket spelningar till 0 spelningar under pandemin. Och så sen, jag kan ju tänka mig att man har haft olika approach. Några har liksom kanske suttit och skrivit musik och... Alltså fy fan, som musiklyssnare är det ju en dröm, förutom det ekonomiska då, men det som band måste det vara en jävla utmaning, för alla vill ju spela. Alla liksom som har band som inte har kunnat spela under hela pandemin måste ju bara klia i fingrarna.
Men det är det, och just spela live är ju en av de roliga sakerna som finns. Jag kan nästan lova att vi är riktigt jävla blytunga live, så det är en ganska kul upplevelse också faktiskt.
Mm. Jag trodde det skulle vara ett i helvete sug. Mm. Så att det skulle liksom vara hur lätt som helst att få gig efter pandemin. Men tjej fick jag.
Ja. Nej, men det märker jag i Stockholm också, liksom folk bestämmer sig sent. Alltså det måste vara en mardröm att vara bokare också, för att ja, men ikväll ska jag på spelning, men det finns liksom 3 andra spelningar jag lätt hade kunnat åkt på också. Sen är vi inte alla så bred i musiksmaken som jag, men det blir ju ett ilandsproblem att fan, jag skulle vilja vara på allting, men jag kan ju inte vara överallt, så jag måste ju välja.
Vi hoppas att du kommer att vända plattor hos oss när vi ska spela på Fredsmarken sen också.
Ja, jag ställer jättegärna upp. Men jag tänker nog, för jag kollade lite snabbt kalendern. Jag lever ju varannan veckas liv, och 12 april är inte en barnvecka, så att det kan hända att jag åker ner till Malmö. Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig, men det är inte, jag tar inte gift på att jag gör det, men jag tar det inte som omöjligt heller. Det skulle vara jättekul.
Ja, hör av dig om du gör det, för då har vi en liten gästlista nämligen.
Ah, ja, det...
Och säkert en goodiebag också.
Ja, det, för mig räcker det att få träffa er.
Ja.
Men några avslutande bevingade ord innan. Det känns som att man skulle kunna prata i vinlighet, men ni ska ju in i repan och jag ska på spelning.
Nej, alltså vi hoppas ju att folk vill köpa plattan framförallt, för att den är bra.
Man får väl också flika in lite grann när vi ändå var på live-spåret där, vår ambition är ju såklart att göra det på samma sätt, samma upplevelse som man får när man lyssnar på plattan, som man får på ett gig också lite grann. Nu kommer det ju, det säger man alltid, så kommer så hålla inte det fullt ut, men än så länge så har vi försökt köra storyline och även på spelningar, så att det blir någon slags blandning av metalkonsert, domafton och teaterföreställning samtidigt. Och det är väl en god ambition. Jag tror att vi kommer att hålla det hela livet igenom. Men just nu så kör det här spår.
Någon gång hoppas vi faktiskt kunna spela hela Seaboken Live, storyn live också. Men då ska folk stå ut med 100 minuter blytungt malande. Det får vi se om det kommer. Men det hade varit riktigt kul att prova det faktiskt.
Alltså, ingen annan jämförelse, men jag har stått ut med Guns N' Roses på 20-talet live, och det är skitdåligt, så att jag tror verkligen, och jag vet att det kommer vara fantastiskt. Det skulle vara episkt att se liksom från start till mål. Avslutningsvis, jag är så jävla fantastiskt glad över att jag haft det här samtalet. Det var ett riktigt fantastiskt samtal från mitt perspektiv, så tack till er.
Och tack för att
du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
Hey, I met you. You are not cool.
I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
Because we are uncool.
I'm glad you were home.
I'm always home. I'm uncool.
Me too.
You're doing great, dude. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're